Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Jag har satt upp min egen syster emot mig.
Skrik inte.
Jag skriker inte, jag vill i mitt eget.
Vi börjar sändningen med beskedet om att dramatikern, poeten och författaren Lars Norén har avlidit i sviterna av covid-19.
Jag tycker det är så fel. När man säger om en gammal människa, hon var ju gammal, det var dags för henne att dö. Därför att det är en stor väv av samband, historia som försvinner.
Många kommer att bli vaccinerade senare än vad vi ville.
Vi har en konstruktiv och relativt bra dialog.
Vi köper inte argumentet att vi inte kan få doser från Storbritannien.
Ja, men lämnar Liberalerna januariavtalet, då finns ju inte januariavtalet längre. Och då blir det sannolikt regeringskris och då följer nog extraval, tror jag.
Vår tids Strindberg, säger många om Lars Norén, dramatikern som blev ett adjektiv. Vilka spår lämnar han kvar? Skakigt coronaläge och strid om vaccinleveranser från AstraZeneca. Och centerledarens reaktion på Liberalernas hot om januariavtalet. Hur kan hon ta det med ro? Välkomna till veckopanelen från Kvartal, vecka 4. Jag heter Staffan Dopping. Och panelister idag är två som har varit med tidigare och en debutant. Vi tar debutanten först. Janne Josefsson, journalist med stort U och stort G, med från hemmet i Göteborg. Välkommen till veckopanelen, Janne.
Tack ska du ha. Tack ska du ha.
Ja, att vara med i den här panelen blir väl kanske för dig ännu en åtgärd för att hålla pensioneringen på avstånd.
Exakt, det enda skälet.
Ja, gott nog. Och i panelen har vi också filosofiprofessor och akademiledamot Åsa Wikfors. Välkommen tillbaka, Åsa.
Tack så mycket.
Och välkommen tillbaka är också Paula Bjeller Eriksson, föräldraledig student och hemvärnssoldat, om man ska tro din bio på Twitter. Paula är också före detta toppolitiker i Sverigedemokraterna.
Mm, tack så mycket.
Känner ni oro för era liv och era närstående under pandemin?
Ja.
Mm. Ja, ja. Inte så mycket mitt liv, men närstående, absolut. Mm.
På vilket sätt då?
Ja, nej, men det är ju klart att man har ett gäng i sin närhet, så även lite till åren komna, som är väldigt trötta på att leva instängt och som kanske inte följer restriktionerna helt 100%, och som ju är i riskgrupper då. Det är klart att det finns en oro där.
Åsa?
Ja, nej, men det är klart. Jag har ju en gammal mamma. Vi har min mans föräldrar som bor i USA då. De är amerikaner. De lever ju väldigt, väldigt isolerat. Och sen är jag ju lite halvgammal själv. Så det är klart att jag lever väldigt tämligen isolerat nu. Mycket Zoom-möte.
Mm, Janne?
Jo, jag är till och med rädd för vad som ska hända mig själv, men naturligtvis de närmaste. Och mina tre söner har sagt till mig, du går inte ut, farsan. Vi köper mat och håller där inne bara. Men alltså, det går inte, va? Utan jag måste ut. Och igår var jag i Stockholm och tog tåget till Göteborg. Det skulle vara framme och det blev flera timmar försenat. Det stannade och vi fick byta tåg och sånt där. Och till slut så är vi i Katrineholm på en liten tågstation. och det är massor av folk som ska, vi ska evakueras till ett nytt tåg och sånt där. Då blir man ju rädd att man själv ska bli smittad. Jag blev farfar för 14 dagar sedan och då var jag orolig för att det var farligt för det lilla barnet. Jag ville ju se barnet också och sådär. Ja, du vet, jag är en väldigt orolig typ och väldigt rädd person. Det tror ju inte folk. Jag är orädd i vissa sammanhang, men jag är ju... Det är klart att jag aldrig, det har ju ingen av er andra heller varit med om någon liknande tid. Det här är ju som ett krigstillstånd. Alltså, man vet ju inte var det tar vägen. Och man blir ju också påverkad av att ständigt slå på. Man blir ju jätteglad när man hör då att det är 71 döda. Hur fan kan man bli glad att det är 71 döda? Liksom, men, jo, för det var 278 igår. Jaha, men då kanske vi är på väg till en ljusare tid och sånt där. Och så får man ett nedslag. Och, så att det, jag tror det påverkar otroligt mycket.
Jag pratar just med unga forskare som sitter helt isolerade i Nederländerna och håller på att bli fullkomligt skogståkiga. Och där är det ju också stora protester på gatorna nu. Folk står inte ut längre och det där är ju en komplikation. Sen har jag börjat få en ny sorts mardröm. Det är en väldigt konstig mardröm. Jag drömmer att jag befinner mig i ett dröm som är helt fullpackat med folk. Alltså en klubbstämningskänsla. Och jag har till uppgift att ta mig igenom den här folkmässan. Det trodde man ju aldrig att man skulle uppleva det som en mardröm. Men... det är ju en typisk coronadröm.
Jag frågar delvis därför att myndigheterna, krisinformation.se, som ju är en sajt som samlar beredskapsinriktad information, har publicerat en film på Twitter som är riktad då till folk som känner corona-oro. Och då har man då med några råd till människor som känner så. 5 råd för att hjälpa dig att hantera din oro. Råd 1 är fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Och råd 2, begränsa tiden som du läser nyheter. Råd 3 är försök att göra saker som du mår bra av. 4, hämta din information om covid-19 från tillförlitliga källor. 5, sätt ord på din oro. Det här råd nummer 2, begränsa tiden som du läser nyheter. Det har tidningsutgivarna hakat upp sig på och tycker att det är helt vansinnigt. Vad säger ni om det sättet att bli mindre orolig?
Det saknas ju ett ord där. Begränsa tiden, läsa nyheter om corona. Jag känner ju till en del människor som verkligen går in i det här och sitter med skräckslagen förtjusning och läser precis allt de kan komma över om corona. Det mår man ju inte särskilt bra av. Så om man lägger till det så tror jag att det är ett gott råd.
Det är ett gott råd, tror du. Ja, vad säger Janne och Paula?
Jag skrattar nästan. Jag tycker att vi har en institution, alltså en myndighet som skriver på det här sättet. Det påminner mig lite grann när Lasse Brandeby och jag jobbade på lokalradion för många herrans år sedan och vi gjorde sketcher om man slog upp telefonkatalogen om kriget kommer. Så stod det liksom, fyll badkaret med vatten, dra ner persiennerna, alltså med atomkraft. Jo, det är klart att det påverkar en om man hela tiden läser nyheter, men att komma med sådana råd, då har man inte mer att göra alltså ändå. Ja, jag vet.
Paula Bieler Eriksson.
Ja, nej, men jag tycker att det är ett bra råd. Jag tycker nog att det är ett bra råd generellt, även utan tillägget från Åsa. För vissa personer i alla fall, och ibland att... om jag tar mig själv som exempel så kan jag säga att jag mår otroligt mycket bättre när jag lämnar hetluften och faktiskt kan ta lite tid utanför och behöva försöka hänga med i allting och läsa allt hela tiden. Att komma ihåg det nära och livet och ha lite mer tid på det och komma ihåg att det finns och just dra energi från nära och kära, från böcker, filmer, uppgifter, pyssel, vad man än tycker om som är liksom här och nu, som är livet värt att leva istället för att bara gräva ner sig i allt det otäcka som sker i världen just nu i pandemin. Men överlag så finns det ju väldigt mycket man kan gräva ner sig i och bli deprimerad av, och jag tror det är viktigt att balansera upp det. Men jag fnissade till lite grann tidigare idag, så såg jag i mitt Twitterflöde att inte alla tidningar, inte alla utgivare, utan Veckorevyn hade twittrat någonting om att vi var minsann tidiga med det här rådet. Vi gav det som råd redan för något halvår sedan eller sånt där, att si och så länge om dagen ska ni läsa på om coronanyheter och ta paus från det. Det tyckte jag var lite kul att det är Veckorevyn och krisupplysning som har samma syn.
Vi går vidare med veckans stora kulturnyhet.
Oj! Han spottar på mig. Min egen son spottar på mig.
Lika bra du kommer in på Sankt Lars en gång för alla.
Åh, du, din psykopatiska hora. Är det någon som ska in på Sankt Lars så är det du.
Dramatikern och författaren Lars Norén är död. Han avled i sviterna av covid-19.
Till slut blir vi levande skulpturer. Barn. Mikrogram. Och det går inte att se om det är en man eller kvinna. Den som blickar ner i det klara och outgrundliga.
Ja, Lars Norén var ingen mitt i vägen profil, det kan vi väl slå fast. Hans produktion av teaterstycken är enorm, ovanpå det poesi och skönlitteratur. Och så de famösa dagböckerna. Vi hörde här Lars Noréns egen röst från Radioteatern, en av hans dikter på slutet. Tidigare ett kort utdrag ur SVT-uppsättningen av Natten är dagens mor. Jag tycker mig ha upptäckt en viss osäkerhet i några medier om hur stor och betydelsefull han var. I en runa kallades han för en av Sveriges mest inflytelserika dramatiker. Men var Lars Norén en av flera? Vad säger panelen? Janne Josefsson?
Ja, alltså i vissa kretsar var han ju jättestor, och det är klart att han har gjort otroliga saker. Man får ju skilja på person och verk också, vad man tycker om honom och sånt där. Men jag blev väldigt påverkad av de här tre pjäserna han gjorde, som hette 7:3, Skuggpojkarna och Personkrets. På 90-talet. Jag var, och jag känner skådespelare som har jobbat med honom. Han slukar ju dem. Va? Alltså, man får leva hans värld. Och skådespelare som har sagt, det går inte att jobba med honom. Han är olidlig, han är hemsk. Alltså, och sånt där. Så det finns väldigt många olika åsikter. Jag och en kollega gick i alla fall på Riksteatern, jag tror det var Hallunda i Stockholm 99, och såg Personkrets. Hörde jag inte, alltså, där Reine Brynolfsson, en av Sveriges absolut bästa skådespelare då och än idag, spelar mot tre kriminella. Alltså de var nazister i verkligheten. Och det gjorde ju att...
Var inte det 7:3?
Ja, det var kanske 7:3. Ja, det är möjligt. Personkrets. Ja. 7:3 var det, ja. Var 7:3. Mm. I vilket fall som helst, och gänget i övrigt, även om det var ju inte en förort, var ju det här svartledda teatergänget som brukar gå på teater och sånt där. Va? Och alla satt och applåderade och blev påverkade och sånt där. Och jag tyckte också att det var väldigt bra av den orsaken att demokratin förlorade, att det inte var den här plakatteatern, att var på den goda sidan, man applåderade sig själva mer eller mindre och sånt där, utan det var något obekvämt med detta. Och när jag går ut i foajén så möter jag kulturministern som var där på den tiden, Carl Tham, och författaren Per Westberg. Och jag frågar, vad tyckte ni? Ja, men vi applåderar själva skådespelarprestationen, alltså, säger de då. Och det gjorde mig ännu mer provocerad. Så jag går in bakom kulisserna och tänker, jag måste fråga dem om de är nazister i verkligheten eller inte. Och sånt där. Vilket jag gör, och möter Tony Olsson först, som ja, men han gillade de programmen jag jobbade med då, Striptease och så här. Så går han, jag möter honom sen för övrigt några dagar innan de skjuter poliserna, men det är en annan historia. Reine Brynolfsson sitter och röker, och han frågar vad jag tyckte, och jag sa att det är jättebra, men det jag vet inte riktigt varför jag tycker att det är bra, men jag vill ändå veta, in i nazister, och då kommer en av dem och ska klappa till mig, så de två stycken får hålla honom och sånt där. Va?
Jaha.
Och så det blir väldigt dramatiskt där, oförglömligt. Och sen säger jag själv så här, eftersom det blir omdiskuterat, kan man ha riktiga nazister i teater, ska det inte vara skådespelare och sånt här. Och jag kom fram till då, och tycker fortfarande, att det var rätt att man kan göra det, men det är ingen lätt fråga, men just för att skaka om. Men vad jag märkte då och vad jag tyckte då, det var att Lars Norén var en feg jäkel. För han gick inte ut och svarade, utan han lät alla de frågorna gå till en kvinna på Dramaten som fick svara på detta. Och hon hudflängdes ju och sånt där. Men han vågade inte stå upp. Och det tycker jag, tar man ett sånt steg att man använder nazister, verkliga nazister i ett skådespel, och då förstår man, man gör ju det för att komma åt någonting, då får man också vara beredd att försvara det, för annars tycker jag inte man är ståndaktig.
Åsa Wikfors, vad säger du om Lars Norén?
Det är klart att han är stor, och han är ju stort internationellt också. Det kommer han förbli. Precis som Strindberg så är det ju dramatiken han är känd för i världen främst, som jag förstår det. Och det tror jag, det kommer, där är ingen tvekan om att det kommer finnas kvar. Jag själv, min personliga relation till var att jag flyttade till Stockholm i början på 80-talet och gick och såg de här, vad man kallar hotellpjäserna då, alltså vad heter de, Kaos i Granne med Gud och Natten i Dagens Mor, och det tyckte jag var en storartad teaterupplevelse då. Sen försvann jag från Sverige i dryga 15 år, hela 90-talet är liksom en vit ett vitt papper för mig, så jag följde inte då. Sen kom jag tillbaka på 2000-talet och tittade lite på de här dramatikers dagbok då, som var ju mycket speciella, men jag tröttnade lite där, får jag väl erkänna. Men det var ju början på den här autofiktion utvecklingen som vi fick sen.
Jag tänkte där innan att kvartalslyssnare kommer att tro att jag är jätte obildad. Sist jag var med så var det Claes Östergren och René Gater, och så sa jag någonting i stil med att ja, men det där har vanligt folk tröttnat på nu när den kom ut. Det känns hemskt att säga när Åsa är med. Men, och nu så, det är klart att jag känner till Lars Norén, eller att namnet klingar bekant, men jag menar, jag är född 88. Var liksom barn under mycket av hans större period, vad jag har förstått. Och sen efter det så var jag med gymnasie, och sen så trillade jag rätt in i politik, och lite grann apropå det vi var inne på tidigare med att begränsa nyheter och sånt, att är man mitt inne i det och läser liksom nyheter och jobbar med nyheter och jobbar med politik och jobbar med allt som är fel hela tiden, då kanske de nöjen och den kultur jag tar del av är lite mer lättsinnig och lättsmält. Så jag kan inte direkt säga att jag har några specifika minnen eller kopplingar som jag gör till Norén så, mer än att jag känner till namnet du kan placera med dramatiker, poet, men inte mycket mer än så, får jag tillstå då.
Men det är klart att han var stor, men han var inte folklig. Jag tror inte folk i allmänhet hade någon koll på honom.
Men du, är det rätt att jämställa honom med Strindberg?
Ja, det tror jag. Strindberg och Bergman, då, det är väl i den klassen, absolut. Men hans förläggare skrev i Svenska Dagbladet här om dagen att han konsumerade människor, han var en surgubbe, och det, jag har väl rätt att vara, va? Men jag fick kontakt med honom en gång faktiskt så här, och det var efter, jag var programledare för ett program som heter Debatt på den tiden i Sveriges Television.
Vi minns det svagt.
Ja, svagt, ja. Det är bra. Men i vilket fall som helst, så Tommy Berggren, som också är en otroligt skicklig teaterperson och förmodligen, jag är nästan säker på, lika stort ego som Lars Norén. Han skriver DN. Kan jag citera en grej? Det tar någon minut. Kan jag göra det? Hinner du det?
Ja då.
Lasse Vite, världen är så stor och boken är för tjock. Då hade han kommit ut med den här dagboken, då, en tjock tung. Om orden patetisk eller pretentiös kan betraktas som enbart negativa, så ligger Lasse Norén riktigt risigt till, för något mer pretentiöst och patetiskt än Lasses nyss utgivna bok är svårt att hitta. Boken borde kunna säljas med stor framgång på apoteket till människor med sömnsvårigheter. Den ser ut som Bibeln, men är istället en tjock, svårt sladdetacka. I dagboken kan man bland annat läsa att Lasse liten städar mycket, springer, äter hummer, skiter, tittar på stjärnorna och framförallt tvättar, men han ägnar också utrymme i boken att såra, förgripa sig på sina medmänniskor, döda som levande. När jag läste det då så ville jag ha med dem i debatt, alltså, för jag kände de hatade varandra, två stora begåvningar och sånt där. Och Tommy Berggren hade jag nog fått med mig. Jag började med Lars Norén, ringer förlaget, Albert Bonniers förlag. Och då får jag till svar av någon slags grindvakt, en tjej där som säger, tror du att han skulle vilja vara med i debatt? Nej, det finns inte på kartan. Och det där provocerar mig, och liksom jag blev så jäkla förbannad. Så jag gav mig inte, så jag fick tag i honom så småningom på telefonen. Men då var han i Paris. Och om han spelade då eller inte, han är ju väldigt manipulativ tydligen, var det enligt väldigt många. Men då var han väldigt trevlig och sa, ja, men hej Janne, vad roligt att du ringer, men jag är i Paris, jag kan inte vara med och sånt där. Så det är en minut kontakt med honom och han var väldigt, väldigt trevlig.
Vad är förklaringen, Åsa, till de här väldigt... Det är svårt att få ihop bilden av människan Lars Norén när man hör alla olika berättelser.
Vet jag inte. Det är ju bilden av ett konstnärligt geni som hänsynslöst utnyttjar allt som kommer till honom för konsten då. Det är ju en ganska välbekant person på sätt och vis. Och där finns en likhet med Strindberg, tror jag, som han utnyttjade sina eländiga äktenskap på olika sätt, till exempel, in i minsta detalj. Att allt i ditt liv är till för konsten. Och just det här otroliga dokumenterandet av massa ointressanta detaljer, vad han håller på med också, det är också liksom en del av att ta detta enda liv och göra det till konst som blir varaktig. Det är någonting där som, och det är en ganska välbekant konstnärspersonlighet, tror jag.
Det är ju inga roliga personer egentligen då.
Nej, man ska inte gifta sig med dem till exempel, jag är helt övertygad om. Det kanske kan vara kul att ta en öl emellanåt och så.
Jag hade på allvar en idé som jag driftade med Peter Birro, som jag känner att man skulle gjort om Dramaten. Man skulle sätta upp en uppsättning på Dramaten med, alltså där scenen är rund, så man delar den som en apelsin så här. Och då spelar man där på Dramatenpremiären, då sitter alla där som brukar vara där. Och så handlar det naturligtvis om en pjäs om de goda människorna och de goda ansatserna och alltihopa. Men mer och mer så hör man att den stora dramatiken sker bakom kulisserna, så att säga. Va? Hur man hugger varandra i ryggen och man skäller på varandra och bankar på varandra. Så här. Och så ovetande skådespelarna så är det någon tekniker som trycker på en knapp så att de går över på andra sidan. Så då ser folk dem bakifrån och ser hur de är. Och jag tror att det är en del, precis som du säger där, Åsa, att de stora genierna, de har en förmåga att utnyttja människor och kanske inte alls vara det de skulle vilja vara. Men de gör sådana fruktansvärt bra konst, vad det nu är för något, om det är teater, film eller vad det är. Samtidigt, jag har svårt för den typen av människor. Och man är ju rädd för att man själv skulle vara sån. Inte lika stor, men att man så att säga är motsatsen till det man skulle vilja vara. För att bara använda människor för att man ska själv åstadkomma världens bästa bok, som alla säger efteråt vad bra boken var. Det är ju inte särskilt... Jag skulle inte vilja leva med de människorna.
Och därmed går vi över till nästa huvudämne. Det är coronasituationen och särskilt då problemen att få rätt mängder covid-19-vaccin från AstraZeneca. Företaget kan ju inte leverera under första kvartalet allt det som hade avtalats med EU, som ni säkert har hört om. Vi hör först ur Aktuellt Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström, sen AstraZenecas Nordens kommunikationsdirektör Jakob Lund och sen förstås statsepidemiolog Anders Tegnell.
Vi ser fram emot 400 000 doser från AstraZeneca under februari. Men vi hade ju räknat med 1 miljon doser. Så att det är därför som det finns en sån irritation och upprördhet och till och med mer än så hos alla mina kollegor som jobbar i EU-kretsen.
Vi vänder på alla stenar och vill göra vad vi kan. Alltså, vi tycker det är djupt olyckligt att vi står i den här situationen. Vi förstår frustrationen och vi är frustrerade själva.
Ja, det är ju väldigt tråkigt, för det här betyder ju att en del personer får vänta. Och att det också blir väldigt mycket mer press på att vaccinera under andra kvartalet, för att de doser som vi inte får under första säger man att vi kommer få under andra kvartalet istället. Och det är ju inte bra, för det blir ju väldigt mycket mer stressigt för sjukvården att hantera det.
Ja, förutom oro för nya mutationer av viruset så har leveranserna alltså från läkemedelsföretaget AstraZeneca blivit en stor källa till besvikelse och ilska. I början av det här året kan AstraZeneca bara leverera 40% av det som var tänkt, och för svensk del så blev 1 miljon doser alltså bara 400 000.
Kommunikationsdirektören Jakob Lund som var med i Aktuellt i torsdags, han ville inte lova annat än att man gör allt vad man kan och vänder på alla stenar. Samtidigt verkar det som om Storbritannien får vaccin i stora mängder. EU-länderna känner sig blåsta enligt SVTs korrespondent i Bryssel. Den här ordstriden som pågår nu, Paula Bieler Eriksson, hade det kunnat undvikas? Eller är det nära på oundvikligt när hela världen ropar på att vaccin ska komma nu och helst igår?
Jag tror nog faktiskt nästan mer på det senare. Jag menar, man har köpt en produkt som fortfarande är under utveckling och som dessutom det finns en oerhörd efterfrågan på. Det är nog oerhört naivt om man tror att man kan leverera exakt det man hoppas på att leverera och det man avtalar. Det tillkommer alltid komplikationer. Och det är en sådan stämning i världen, förståeligt efter ett år, ge och ta några månader beroende på var i världen du befinner dig, av just stress och oro och skenande sjukdom, epidemi som blir pandemi, att det tålamod eller den förståelse som kanske möjligtvis hade kunnat finnas i normala fall kring att leveranser kan bli försenade, det finns liksom inte nu. Alla är för det är för mycket som står på spel, helt enkelt. Så att även om jag kan tycka att man borde ha varit beredd på det någonstans, så förstår jag att man inte blir det, att det fortfarande finns mycket ilska. Och såklart med liksom Brexit-situationen och att Storbritannien lägger beslag på en stor del av de doser som produceras i Storbritannien, eller åtminstone försöker lägga beslag på det. Det är klart att det trissar upp det hela ännu mer. Ja. Om alla hade drabbats lika hårt så hade det varit en sak. Men om det nu dessutom ser ut att drabba ojämnt, så är det klart att det ökar ju ilskan ännu mer.
Jag såg några tidningsrubriker från Storbritannien, Daily Mail, så här då: No EU can't have our jabs. Ni får inte våra sprutor. Och Daily Express då: Wait your turn. Selfish EU wants our vaccines. Åsa Wikfors, vad betyder det när det känns som att det är ganska obehagligt strid om vaccindoserna?
Nej, men det är precis som Paula säger. Det är att förvänta sig. Nu ska vi komma ihåg, nu strider vi här inom Europa, men den stora delen av världen kommer ju inte få någon vaccin alls på väldigt länge, vilket kommer att ställa till det vad det gäller mutationer och sådär. Så det är en strid på kniven. Sen får man väl ta reda på exakt vad som har hänt här, och det tror jag inte vi vet än riktigt. Det ska bli, där behöver vi vända på stenar så vi får se vad som har hänt. Om det är så att de har liksom smygskyfflat det här till UK då, alltså till Storbritannien, då blir det nog väldigt mycket sura miner. För det är klart, den här typen av kvällspress, den brittiska kvällspressen som du citerar nu, det är ju de som har drivit på Brexit i många år nu. Och att de ska kunna göra någon slags politiskt ogrundad poäng på det här då, det blir ju superirriterande för EU. Så jag kan se framför mig en väldigt geggig och arg diskussion runt det här.
AstraZeneca är ju svensk-brittisk dessutom, alltså Sverige och Storbritannien. Så att man kan ju undra om det finns det med på något vis i det här dramat. Vad tror du, Janne?
Nej, men alltså det här har ju olika nivåer. Å ena sidan är det liksom på världsmåttstock. Alltså vilka är det som kommer att drabbas mest? Alltså fattiga människor. Det kan ju starta krig det här, och det ökar spänningen i Europa och EU-konflikter. Och sen handlar det om AstraZeneca. Har de medvetet lurat oss? Eller är det som de säger, att en leverantör lovade för mycket och skyller på dem och sånt där? Det finns så många olika lager. Jag reagerar vad det gäller allt det här som har varit den sista veckan vad det gäller.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
covid-19. Det är liksom en lokal nyhet från Eskilstuna att flera av cheferna på äldreboenden till exempel har låtit sig själva och deras anhöriga få vaccineras. Alltså de tar rått av de som skulle vaccineras egentligen, det vill säga vårdbiträden, sjuksköterskor, äldre.
Men det handlade om doser som hade blivit över så att säga efter det, om jag förstår saken rätt.
Det var inga doser över, nej. Alltså jag kan inte hela historien, men att sätta sig själv och bli vaccinerad av sina barn för att man är i en chefposition. Det visar ju det sämsta om människan i denna tid, det måste man väl ändå säga. Alltså jag bara baxnade när jag läste det.
Mm. Nej, men den moraliska ryggraden testas ju nu. Så är det ju kris. Filosofer pratar om det här med moralisk tur. Att man slipper ställa sig inför en situation där ryggraden testas då. Vi har ju levt med moralisk tur ganska länge. Men nu är det en verklig kris. Och nu får vi se vad folk går för.
Är det här intressant material för forskning för moralfilosofer och andra, det som sker just nu alltså?
Ja, det finns så mycket fina exempel nu som moralfilosoferna kan använda sig av. Men det är klart, det finns ju i hela coronadebatten så finns det ju svåra målkonflikter. Och det är ju moralfilosofiska frågor som är intressanta. Men är det viktigare att minimera smittspridningen eller att maximera folkhälsan då? Det är en typ av målkonflikt. Så där finns ju väldigt mycket som behöver diskuteras. Mm.
Igår kom nyheten att Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten rekommenderar att AstraZenecas vaccin, när det kommer och när det blir godkänt av EU, vilket ska ske idag, bara ska användas på personer under 65 år.
Ja, det var ju också en illa hanterad fråga i veckan när Bild gick ut med någon slags desinformation om att det visade sig att det var mindre effektivt på äldre människor. Men det var inte det som visade sig. Vad som visade sig var att man inte testat tillräckligt mycket på de äldre, och därför vet man inte hur säkert det är. Va? Så det gäller ju, återigen, informationen måste vara så tydlig och klar som möjligt här, för är den inte det så kommer den att sprida rädsla och kommer att utnyttjas av de som sprider propaganda också. Så att det gäller att vara extremt försiktig med vad man säger här. Vad fallet är, så vet jag kan bedöma, är att man har inte testat tillräckligt mycket på äldre, och därför vet man inte med säkerhet att man vågar göra det.
Nej, det är ju det man hoppas också på. Alltså det är väl en ultimata lyckan, och tvärtom. Om man skulle få en nyhet nu i den där dagen att när vaccinet fungerade inte, alltså då är det ju bara att gå och lägga sig igen. Men om den verkligen tar nu och man ser att det händer någonting, så blir folk, kommer ju bli överlyckliga. Och vad det är för med sig psykiskt, det vet man inte heller.
Jag har ju på något sätt varit orolig för nästan en backlash just att när vaccinationerna börjar komma igång, att det finns en för stor övertro till att det funkar direkt, och att folk ger sig ut och beter sig som vanligt nästan omedelbart, och att det ökar smittspridningen istället, och då är i sin tur sen då minskar tilltron till vacciner, för det funkar ju inte. Det har ju redan rapporterats om just äldreboende där man hade fått en till och med två doser och där flera har blivit smittade. Och så är det inte, läser man noga så kommer det fram till att man vet inte riktigt när de blir smittade, och att det tar ett par veckor innan vaccinet fungerar. Men det är ingen information som är jättevälspridd utåt. Och just det här att folk då börjar, men nu har jag blivit vaccinerad så nu kan jag bete mig som vanligt. Så man har ju sett de tendenserna redan med folk som har haft antikroppar, att nu har jag fått antikroppar, nu kan jag bete mig som vanligt. Mm. Fast det har varit oklart och är i vissa fall oklart kring hur starkt skydd vaccinet ger mot smittspridning. Det är många som säger att det här dämpar sjukdomen, men inte att du blir smittad eller kan föra smittan vidare.
Det finns ju massor med frågor som kanske får svar sen, men det diskuteras redan nu, för det är så pass mycket känslor i luften. Åsa, med tanke på din kamp mot kunskapsresistens, kan man märka tendenser till att det finns en sån som påverkar just hur vi tar till oss information om virusläget?
Ja, men det är ju absolut. Men det, motstånd mot vaccin, det har ju funnits tidigare. Då, alltså, då har det handlat om de här barndomsvaccinen, mässlingsvaccin och så. Och de har nu omgrupperat sig, de här grupperna, för att skapa motstånd mot coronavaccinet. Hur pass stora de grupperna är, det varierar lite från land till land, och det är ju kopplat till de här stora konspirationsteorierna som sprids också, där man säger att vaccinet i själva verket, ja det finns massa galna teorier, men att man sprutar in någonting som gör att de kan styra vårt beteende, och Bill Gates ligger bakom, så att det finns mycket galenskaper ute. Samtidigt tror jag att det finns en fara med att prata för mycket om de sakerna, för jag tror att de allra flesta människor vill vaccinera sig. Och jag tror, och det visar ju forskning också, bland annat som vi har gjort i vårt program, att när etablerade, alltså när traditionella medier skriver om konspirationsteorier och fejkade nyheter och så, då bidrar man till att sprida dem, även om man gör det i bästa välmening, för man vill tala om att de här är ogrundade, de här teorierna.
Men det är ju en viktig princip för medierna att inte bry sig om konsekvenserna av vad de publicerar. Det kallas för konsekvensneutralitet.
Ja, det är en viktig princip, men det är också en viktig princip att göra en nyhetsvärdering som är rimlig. Va? Det här är en kokoteori som en del människor tror på. Är det en nyhet? Det kan man ju diskutera, va? Och det bör man diskutera. Men konsekvensneutraliteten, den ska man definitivt hålla på.
Bara fråga dig, Paula, för jag såg en siffra idag, eller igår kväll eller något sånt där. Där man har gjort undersökningar om folks benägenhet att vilja vaccinera sig. 40% av Sverigedemokraterna ville inte vaccinera sig. Hur tolkar du den siffran?
Ja, nej, men det är väl lite koppling till det Åsa är inne på. Att det är mycket, inte kanske direkt koppling, men just att det... Att, med alternativmedier och att man inte litar på myndigheter i stor utsträckning, man inte litar på gammal massmedia, så att det finns, det är ju väl, alltså, det är få som blir sverigedemokrater som tror och lyssnar på allting som kommer genom de stora kanalerna, om man säger så, utan man har nog åtminstone någon gång tittat utanför också, då är det klart att det kanske är lättare att få fäste med andra teorier där, plus att ja, men en allmän vilja att eliten ska få testa först eller att makten ska få testa först och sådär, har ju sett ibland i flödet bland tidigare partivänner och så. Sen är det ju, det är väl blandat, på vissa håll så är det också många som jobbar och sliter hårt inom vården som kanske har blivit sjuka tidigare. Det är ju ett parti med många som finns liksom ute i vardagsyrkena på ett annat sätt, i vardagslivet på ett annat sätt än i just de grupper där man är liksom i media och i politiken från start till slut.
Så. Jag kommer med en följdfråga bara till sist. Vad säger du till de 40% av Sverigedemokraterna som inte vill vaccinera sig?
Jag vet inte om jag säger någonting specifikt. Jag har ju dragit mig bort från allt med politisk koppling. Så.
Men nu är du med i veckopanelen, så att nu så
ja,
har du en position.
Precis. Ja, men alltså, jag säger väl rent allmänt till alla, och det kan jag väl också säga, bara för att vara tydlig, att konspirationsteorier och sånt, alltså det som jag var orolig för, det som jag oroar mig mest för, det är väl just att det blir en backlash om man tror för mycket på en för snabb effekt, att informationen som finns är för splittrad. Det finns å ena sidan väldigt mycket utrymme åt konspirationsteorier, och både från de som sprider dem och från de som sprider information om att de finns, och otydlig information om vad man har testat och inte testat och vilka grupper som eventuellt bör avvakta eller inte. Och framför allt just hur snabbt och vilka effekter kan vi förvänta oss? För att man jämför gärna med vacciner generellt när man pratar om det, så är det ju beprövade vacciner som har funnits under lång tid, som har utrotat allvarliga sjukdomar. Medan det finns en generell mer skepsis mot kanske vanliga säsongsinfluensan och sånt. Och den här är en helt ny sjukdom, och man vet inte vilken sorts vaccin det är. Det har inte gått jättelång tid sedan Pandemrix. Jag oroar mig för tilltron till vaccinsystem generellt, så som situationen är.
Men litar du själv i stort sett
alla,
på...
både Sverigedemokrater och andra, till mer lugn och försöka att läsa på helhetsbilder och inte gräva ner sig i detaljer och konspirationsteorier så?
I morse kom också någonting som lät som ett larm från 1177, Vårdguiden, som ju har utvecklats till en central för det mesta som rör vård i allmänhet och coronakopplade insatser som massvaccination i synnerhet. 1177 kan komma att bli överbelastat när den stora gruppen svenskar i fas 4 som det heter, 5,6 miljoner, jag antar att vi fyra ingår i den gruppen, ska bli boka in vaccination då via 1177 någon gång i slutet av det här första halvåret. Kommer vi klara det här som avslutningsfråga?
Om vi får se, det finns ju helt klart problem med den modell vi har i Sverige där man delar upp mellan kommuner och regioner och det statliga då, som vi har sett under pandemins gång. Och det kan ju ställa till det här också. Jag läste också det om 1177 och det låter ju, det är ju som en otroligt plausibelt att det blir en jätteproblem att alla ska ringa dit och boka.
Det behövs 140 000 stick om dagen, måndag till söndag om jag förstår saken rätt, i slutet av det här första halvåret. Janne, till sist.
Ja, det blir köbildning alltså. Rejäla köbildningar. Nej, men jag har så svårt. Vi är ju inte där än, så jag vet inte. Alltså, det här visar, vad är det för samhälle vi har? Vi har sett hur, det visste de flesta av oss redan, hur man behandlar äldre. Att en socialdemokratisk statsminister inte visste hur hemtjänsten var. Och trots att massor av reportage och sånt där. Och jag menar, jag är uppvuxen i en generation där det var total optimism. Allt var möjligt. Jag menar, vi kan åka till månen, vi kan göra precis vad som helst. Jag kunde ta färjan från Göteborg till London när jag var 17 år och gå på Carnaby Street. Liksom och så här. Jag undrar liksom, hur påverkar detta överhuvudtaget ungdomar och yngre generationer och sånt här? Det första man tänker är väl att ja, de kanske blir inte glada, de blir deprimerade, jag vet, de kanske är håglösa. Men det kan också bli att de tar tag i de absolut stora utmaningar vi har om fattigdom och rika uppdelningar och miljöproblem och sånt där och kan komma att lösa det. Tänk, hipp, hipp, hurra, jo det gick inte under.
Veckopanelen går vidare.
Men jag tar det här med ro faktiskt, för att det har ju, ja. Ja, men det har ju varit diskussioner om det här under alla de åren som jag har varit med sedan januariavtalet slöts. Det har varit Miljöpartiet som har velat hoppa av regeringen, det har varit Socialdemokrater som inte har velat genomföra centerpartistisk politik. Nu är det Liberalerna som står och väger om de vill lämna samarbetet eller inte. Jag har ju också vad diskussionerna internt i Liberalerna, att man tycker att det är märkligt att välja att hoppa av ett samarbete som bygger just på en säkerhetsventil som faktiskt alla partier står bakom i Migrationskommittén, att det ska finnas en form av humanitär skyddsgrund. Och de har ju möjligheten att göra upp om hur en sådan ska se ut genom att i så fall förhandla med regeringen.
Annie Lööf i intervjustolen hos Anders Holmberg i SVT:s 30 minuter. Om Liberalerna lämnar januariöverenskommelsen så blir det regeringskris, säger Annie Lööf stensäkert. Men ändå tar hon det med ro. Mm. Paula Bieler Eriksson, förstår du varför?
Ja, alltså det är klart att hon måste säga att det blir regeringskris och nyval. Men herregud, det är inte lång tid alls till nästa ordinarie val. Jag tror inte det finns någon högt uppsatt inom politiken som på allvar tror att det skulle bli ett nyval. Det skulle ta alldeles för mycket att lösa ut det nu. Och det finns ingen anledning för Socialdemokraterna att utlysa ett nyval nu. Som någon skrev, varför ska de göra det? För att liksom,
men är det ett tomt hot i stort sett från att när man säger så, menar du, eller?
Nej, det är spel och det är poängtering av sin plats i politiken. Det är klart att budgetsamarbetet som det är nu kanske faller i de formerna, men att det skulle bli ett nyval och stort kaos, det har jag väldigt svårt att se när det är liksom nästan lika lång tid kvar till ordinarie valrörelse ska börja som det tog att bilda regering i första taget. Och mitt i en pandemi och sånt där, då tror jag nog att det sitter kvar en övergångsregering i så fall tillräckligt länge för det ordinarie valet ska komma på plats. Men det är klart att hon måste ju säga så för det är den roll som Centerpartiet har tagit. De har spelat väldigt högt spel och satt sig väldigt tydligt i att nu har vi gjort det här vägvalet och är väldigt stolta med det vägvalet som hon nämnde. Jag vet inte hur många gånger just använde det ordet. och vill mana andra till att göra samma slags val. Och ha liksom sin mittenposition där Centern får styra så mycket som möjligt. Och då är det ju för att kunna stå fast vid och inte liksom tappa allt det man har sagt och lovat tidigare, förutom att hålla avstånd till SD. Så vill hon ju såklart markera så mycket som möjligt att vänstern kommer hon inte vilja ha något samröre med, och därför så måste hon säga att om liberalerna lämnar så blir det regeringskris.
Man kan ju också undra hur det här tas emot inne i Liberalerna, för det fanns ju ett budskap från Annie Lööf där hon sa att internt i Liberalerna så, jag hör vad diskussionerna är internt, sa hon då, och nämnde då att man tycker att det är märkligt att hoppa av ett samarbete som bygger på en säkerhetsventil. Det är alltså den här nya vidgade humanitära skyddsgrunden som folk är överens om, säger hon i stort sett. Åsa Wickfors, vad är din tolkning av budskapet från Annie Lööf?
Nej, men jag tror Paula hade en ganska bra analys där. Alltså, det, hon markerar var hon står. Det, och det är klart att det är också så att Liberalerna markerar och har interna konflikter på olika sätt. Va? Så att det är ett spel, och kanske ett spel för gallerierna då. Och det är inte så långt till vi har ett val, så jag tror inte heller att det blir ett nyval.
Men det kan bli regeringskris utan att det blir ett extra val, kanske?
Det kan bli regeringskris, och jag tror att det vore väldigt, väldigt ogenomtänkt om Liberalerna verkligen vill driva fram en sådan, faktiskt.
Janne?
Ja, alltså, det var ju inte särskilt länge sedan man har pratat i många år att man skulle slå ihop Centerpartiet och Liberalerna. Det är ju ett besked både från Sabuni och Annie Lööf att de väljer olika regeringsföreträdare. Sabuni väljer Kristensson och Annie Lööf kommer att välja Löfven. Det är ju ett klart besked. Och det är klart för alla liberaler, detta lilla parti som jag själv har varit med om en gång i tiden.
Nu kan det sägas.
Nu kan det sägas, ja. Men de är alltså totalt splittrade, och de måste ju stå i valstugorna om folk frågar vilken statsminister vill du ha, måste de ju svara klart. Och de kommer att säga Kristensson om Sabuni får bestämma. Och får hon inte med sig partiet så lämnar hon ju nu, och det har hon väl inga problem att göra kanske. Det vore väl skönt för henne kanske också. Men det är alltså, det är ju en viktig sak att mittenpartierna går isär väldigt, väldigt tydligt. Om det leder till nyval eller det här får konsekvenser vid valet 2022, det vet vi.
Jag läste Göran Eriksson som skriver om politik i Svenska Dagbladet. Han upptolkar, efter att ha lyssnat på intervjun som Anders Holmberg gjorde, att det är klart att Annie Lööf önskar att Nyamko Sabuni ska förlora den maktstrid som nu pågår inom Liberalerna.
Mm. Det är klart hon gör. Och den maktstriden var ju alldeles tydlig när hon valdes, eller hur? Det stod ju mellan en kandidat som ville gå ena vägen och en som ville gå den andra vägen. Så det här är ju inget nytt.
Jag tycker just det är intressant, just att på många sätt, alltså man har ju nästan bara väntat på och undrat vad är det som tar så lång tid inom Liberalerna innan de gör något sånt här utspel. Och en sak som jag tycker är väldigt intressant är att alla försöker liksom skylla på att det är någon annan som spräcker avtalet i så fall. För det Liberalerna säger, och det har de ju i och för sig rätt i tycker jag, är att den version av säkerhetsventil som då regeringspartierna med då stöd av Centern mer eller mindre direkt lägger fram, som skiljer sig från det som man kom fram till i migrationskommittén. Det är ju en ventil som är betydligt bredare och kostar mycket mer, och med det så motiverar ju då Liberalerna att säga att men då är det ju faktiskt ni som bryter avtalet, för ni gör budgetpåverkande förändringar i avtalad eller för framförhandlad politik utan att förhandla det med oss andra, och därmed så faller budgetsamarbetet, för ni tar
ska
beslut
vi tala kort
påverkar budgeten.
Om just sakfrågan då, alltså den här humanitära skyddsgrunden. Jag antar att du som gammal sverigedemokrat, Paula, tycker att det här är ingen bra idé att ändra från att det ska krävas synnerliga skäl till särskilda skäl, gissar
jag. Ja, nej, jag tycker ju inte ens att det ska vara synnerliga skäl. Jag tycker att det bör vara någon form av den skrivning som är nu i den tillfälliga lagen. Oavsett vad.
Det ska inte in någon ny skyddsgrund alls, menar du?
Nej, det är ju den hållning jag har haft.
Vad säger Janne och Åsa?
Nej, men alltså, om ni såg intervjun i Min sanning med Annika Strandhäll, när hon säger, det är väl det som Sverigedemokraterna har sagt, säger vi kan inte ta in en enda asylsökande till så länge vi inte kan ta hand om dem som finns här redan nu. Jag menar, hon är ju en del som tror
hon kommer att bli
det. Hon sa det, absolut. Jag lyssnade igenom det och jag skrev om det också. Och så här. Och det är ju häpnadsväckande. Och även Morgan Johansson. Jag har sagt något liknande och några till och sånt där. Och, alltså det, man vet ju faktiskt inte riktigt vad Socialdemokraterna står i den här frågan nu.
Åsa.
Utan de vill hålla sig väl med dem de samarbetar med naturligtvis.
Ja, nej, men jag har inte satt mig in i detaljerna i det här, men det är klart att det finns en otydlighet i Socialdemokraternas politik runt det här och har gjort ett tag. Men samtidigt kan jag ju tycka att det vore otroligt sorgligt om det här samarbetet, om Liberalerna skulle spräcka det här samarbetet på grund av en fråga som handlar om svåra frågor som har att göra med humanitära skäl för att ta emot flyktingar. Det tycker jag vore riktigt, riktigt sorgligt.
Vi närmar oss avrundningen och det brukar vi göra i form av veckans person eller veckans ord. Nu är det dags för det. Varsågod, Paula.
Mm. Jag fastnade till slut ändå för Wall Street Bets, Reddit-tråden, Reddit-gruppen som ju har satt börsmarknaden i rejäl gungning. Och, ja, det är ju väldigt, väldigt mycket som händer där, till och med jag som knappt alls sysslar med börshandel. Man märker liksom av stora svängningar och som också verkar ha just koppling till kanske större skenen generellt i USA, polarisering och så. De har ju sin... Jag var inne på den tråden kort och såg några poster som var offentliga fortfarande. Och de njuter ju till fullo av att sänka hedge funds. Och lite ironiskt är det också med att en av de största plattformarna för det här är Robin Hood-plattformen. När man handlar om med aktier som... Å ena sidan har ju den fått väldigt kritik nu för att det verkar vara som att många stängs av från den. Framförallt de som inte är rika redan och storföretag stoppas från att handla. Och samtidigt så är det ju hela den här... Gruppen verkar verkligen vilja ha någon slags Robin Hood-tanke med att ta från de rika stora företagen och fördela det till småsparare. Så Wall Street Bets.
Tack ska du ha. Åsa?
Ja, nej men jag tänker nog faktiskt att Anthony Fauci får bli veckans person. Han var ju igång förra veckan också. Det är alltså den amerikanska motsvarigheten till Tegnell kan man säga. Mm. Han har ju gått omkring nästan fnissat av glädje nu för att han äntligen får stå inför kamerorna och säga vad vetenskapen säger utan att få på skallen av Trump efteråt. Och till saken har ju att han är dryga 80, jag tror han är 82 till och med va? I alla fall. En otrolig arbetsinsats han har gjort och att han har kunnat huka under de här attackerna på vetenskapen så länge och ändå stå där och försöka hålla i den svåra coronasituationen i USA. Att han nu går omkring och fnissar lite av glädje, det kan man förstå.
Ett styrkebesked då för denna 82-åring.
Yes.
Janne?
Nej, jag säger Putin för att Trump är borta i praktiken tror jag. Och Putin här med som jag tror, jag menar jag kan inte bevisa det, iscensatte mordförsöket på den största oppositionsledaren. Och när de nu går ut och får folk gå på gatorna och polisen attackerar demonstranterna för att man visar det här palatset som han säger, jag har ingenting med det att göra, inte min släkt, inte mina närmaste eller någonting. Och jag vet ju inte vad man ska tro, det är ju det här, är det fake news eller är det inte fake news? Och så. Men om de här två sakerna är sanna, det här dels med att han försökte ta livet av honom. Och sen, det är ju inte ovanligt, jag var ju som journalist på slutet på 70-talet i Sovjetunionen så att de hade ju sådana här palatser, dasher och sånt där vad det kallades. Mm. Så det är ju inte konstigt. Men att han kan sitta där liksom och bara säga, det var ju inga inbjudna journalister, det var ju ingen presskonferens här. Jag har ingenting, jag äger ingenting, ingen av mina anhöriga äger någonting och det här. Och liksom, och jag märker ingenting om... liksom, vad är sanningen då? Det vill jag veta. Men det är förmodligen så att han gör det. Så att jag säger Putin, för att tänk vilken tid vi lever i då om ett grannland till oss har en sådan president.
Dessa veckans ord och personer avslutar i stort sett veckopanelen med Paula Bjeller Eriksson, Janne Josefsson och Åsa Wikfors. Stort tack för medverkan, hörni.
Tack så mycket.
Tack väl.
Tack så mycket.
Och låt mig tipsa om fredagsintervjun med Katarina Engberg, säkerhetspolitisk analytiker och senior rådgivare på Svenska institutet för europapolitiska studier. Vi kastade ut barnet med badvattnet, säger hon, om när Sverige för runt 20 år sedan avskaffade totalförsvaret. Nu ska det byggas upp igen, vilket tar lång tid och kostar mycket. Hon säger också att Donald Trump hade rätt i en sak. Européerna måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. På sajten, där händer en hel del varje vecka, kan ni bland annat läsa en artikel av Ludmilla Rosengren om hur vi kan stötta ett barn som har tappat lusten att leva. Handfasta råd från en som har en tung erfarenhet av det här. Texten ingår i vår satsning Generation Ångest. Ludmilla Rosengren är läkare och terapeut och grundade Suicide Zero. Ni kan också ta del av frilansjournalisten Agneta Liljekvists rapport om ett Frankrike som till sist fick sin MeToo-debatt, fast här med en vinkling åt incest och sexuellt utnyttjande av minderåriga. MeToo Incest angriper den franska elitens tystnadskultur, är titeln på den texten. Och vi har också ett åsiktsutbyte om könsidentitet och frågan om könet är någonting subjektivt. Läs Ina Hallström och Lena Andersson om hur vi kan befria oss ur könsfängelset. Om ni vill stödja Kvartal så är vi tacksamma. Och ni kan också gärna stödja oss genom att berätta för andra om vad vi erbjuder i form av essäer och poddar. Och lyssna på Johan Rabeus och Marika Lagerkrans som ju varje vecka läser in vissa av kvartalstexter. Och på måndag är det premiär för en ny podd, Redaktionen tipsar. En gång i månaden talar några av oss i kvartalsredaktion om texter som vi har fastnat särskilt för. Den första Redaktionen tipsar på måndag alltså. Den 1 februari är det. Och tänk på att ni kan ge respons på det som sägs här i veckopanelen direkt på kvartal.se. Respektfull och saklig diskussion vill vi ha. Trevlig helg. Tänk själv.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.